dags för Schackpodden igen och idag har vi en särskilt fin gäst, Henrik Malm Lindberg. Välkommen hit, Henrik.
Jättetack för det, jättekul att få vara med.
Ja, eller hur, precis. Ja. Vi ska prata om en väldigt specifikt ämne att prata om idag. Vi har mycket man skulle kunna prata med dig om. Du är ju schackspelare på ganska hög nivå, spelar för Uppsala Allmänna Schacksällskap som brukar dansa på linjen mellan Superettan och Elitserien till exempel.
Så är det. Även
ja, lagledare va, till och med tror jag, till och med så. Och vinner tävlingar ibland och sådär. Relativt duktig mästarklassspelare i Sverige. Men du är civilt, så är du då ekonomhistoriker om jag förstått rätt.
Precis. Jag är utbildad här på Uppsala universitet och här är jag docent i ekonomisk historia. Skriver mycket runt arbetsmarknad, företagande, numera också migration. Så att jag håller till på Garnisonen för tillfället.
Garnisonen är alltså ett väldigt stort fult hus i Stockholm, eller hur?
Mycket fult hus i Stockholm, ja. Gamla arméhögkvarteret. Ja, och där sitter hundratals utredningar nu och utreder Sveriges väl och ve.
Är det där de har Sveriges längsta korridor, är det på Garnisonen?
380 meter.
Rakt fram?
Rakt fram, precis. Ja. Kan man göra på en minut om man hinner.
Åh, oh, kärvärd. Jaha, okej, och där sitter du. Men sen är då, om man då schackspelare och historiker så faller man ibland in i att faktiskt studera schackets historia också.
Precis.
Och det har du gjort.
Otroligt nördigt ämne. Och just där har jag hamnat också.
Ja, du sa precis innan så att jag har ju inte det som yrke direkt att vara schackhistoriker. Jag tänker att det kanske inte så många som har det.
Nej, de kan nog räknas på ena handens fingrar.
Ja, precis. Det finns en del böcker skrivna, naturligtvis ganska mycket böcker skrivna om schackhistoria. Men, men eftersom schacket innehåller så mycket knäppa människor, eller i en positiv bemärkelse, som sagt, vi köper och läser de där böckerna. Du har nu senast här i alla fall, jag lyssnade på ett föredrag du höll bara för ganska nyligen här i Uppsala på Uppsala Schackakademi om saloflor.
Precis, och saloflor, då kan man ju börja med att fråga sig, vem är det? För dagens schackspelare så är han väl okänd, skulle jag säga.
Förmodligen helt okänd, skulle jag säga.
80-90%.
Han har inte döpt någon öppning, har han det?
Det finns en florvariant, tror jag, i Karokan, faktiskt. Men jag är inte säker på riktigt vilken det är.
För annars är det sådana grejer som gör att man liksom, du vet, ungdomarna lär sig, Nimzowicz vet du såklart vem det är, för Nimzowicz och Indis och sådär.
Exakt, men flor har inte döpt någon stor betydande variant.
Nej.
Men han är i alla fall en av 30-talets stora spelare. En av de absolut bästa.
I världen,
han skulle ha fått en VM-match. Han blev utnämnd till VM-kandidat 1937 i Stockholm på kongressen.
Alltså, han blev utnämnd i Stockholm?
Han blev utnämnd här i Stockholm. Vi hade ju en olympiad här i Stockholm. Det är då vi utnämner saloflor. Men han får aldrig matchen. Därför att när han ska spela matchen, då håller Tjeckoslovakien på att falla samman.
Och han är från Tjeckoslovakien?
Ja, och dock.
Nu börjar vi här, precis. Nu börjar vi här, ja.
Det är det här med Europas gränser, alltså. Att de ändras lite titt som tätt under den här perioden. Han föds i en stad som heter Horodenka och den ligger i Galicien. Som då är en provins i både Polen och Ukraina. Right. Idag så skulle han räknas som ukrainare, för den ligger på den ukrainska sidan. Då skulle han väl ha räknats som polack, därför att Polen innehade det territoriet. Då fanns det å andra sidan inget självständigt Polen, utan Polen var i sin tur delat mellan Ryssland, Tyskland och Österrike, Ungern. Mm. Och han föds då 1908, och 1914 vet du vad som hände.
Då blir det krig.
Då blir det första världskriget.
Ja, precis.
Det stora kriget som det hette då. Visste man inte att det skulle bli ett andra
världskrig. Jag tänkte ju säga att det var knäppt att döpa det första världskriget.
Ja, precis. Uh-huh. Nej, men det som händer då är ju att krigshändelserna drar ju in över Horodenka. Mm. Alltså frontlinjen ligger ungefär där. Så det är österrikare, det är tyskar och det är ryssar som kämpar om staden. I en av de ryska offensiverna, den så kallade Brusilov-offensiven 1916. Och då är Flor 8 år gammal. Mm. Då härjar man och intar staden och utför en så kallad pogrom, det vill säga en slakt på judar.
Och hans familj var en judisk familj?
Precis, det är en fattig judisk familj och Horodenka är framförallt en judisk stad under den här perioden. Så man mördar och lemlästar judar, inklusive hans båda föräldrar. Då flyr han tillsammans med sin bror Moses, som är 4 år äldre, mot det som idag är Tjeckoslovakien. Ah. Och när Tjeckoslovakien då upprättas som nation 1919, då blir han tjeckisk medborgare.
Ja, jag förstår.
Så han är tjeck då under 20-talet.
Men han är mycket, han är någon typ av östeuropeisk.
Precis, liksom. Öst eller centraleuropé, och tillhör liksom den kulturen också, så som jude. Precis som väldigt många schackmästare under den här perioden också. Nimzowitsch, Reti, Steinitz, Asker och många andra.
Det är mycket bekanta namn. Och han bor i Tjeckoslovakien som det heter då. Och där växer han upp och blir en duktig schackspelare.
Precis. Han blir en av Tjeckoslovakiens bästa schackspelare i slutet på 20-talet. Han är ett så kallat underbarn helt enkelt.
Ja, 20-talet, för han är född 8. Då är han född knappt 8, 20 år.
Precis. Han är yngre tonåren när han liksom börjar slå igenom. Då får spela simultan mot precis sådana som Reti, Spielmann och många andra. Och sen börjar han vinna turneringar på världsnivå omkring 1930. Sen skördar han mängder av framgångar under 30-talet. Framförallt så spelar han bra i olympiska sammanhang. Mm.
Och då representerar han Tjeckoslovakien.
Då representerar han Tjeckoslovakien tillsammans med sina lagkamrater. Sen då i slutet på 30-talet, då blir han som sagt utnämnd till VM-utmanare vid Stockholmskongressen där vi spelar OS 1937. Mm. Sen skulle han ha fått en VM-match mot Aljechin 1938. Men vad hände då? Ja,
precis, då kommer då Hitlers eländes och sabbar hela hans...
Precis. Hitler har ju vid det tillfället återtagit Renlandet. Han har återmilitariserat Tyskland. Och nu försöker han då återförena sudettyskarna med Tyskland.
Mm.
Och då styckas Tjeckoslovakien. Så Tjeckoslovakien förintas som nation 1938-39. Och det är klart att då kan man inte arrangera en schackmatch, en VM-match på den nivån.
Nej, men hela världen var ju naturligtvis ganska skakig helt oavsett det här just i den här tidpunkten. Så att schack kanske inte var det viktigaste, men...
Nej, turneringarna fortsätter ju, men just Tjeckoslovakien håller väl nere.
De har det värre än genomsnittet.
De har det.
Du säger Stockholm, så då utnämndes han till... Men skälet till också, tror jag, att du har fastnat lite grann för Flor, det är också att han har mer kopplingar till Sverige än så här.
Så är det. Han spelar i Sverige flera gånger under 30-talet. Sen 1939.
Då är det andra världskriget.
Då är det andra världskriget. Då står ju världen i brand. Och Flor har ju svårt att återvända till Tjeckoslovakien efter att landet har fallit samman.
Mm.
Så man kan säga att han åker som en flygande holländare mellan olika länder. Spelar turneringar, simultaner på olika håll. Bland annat i Sverige. I augusti kommer han till Storbritannien.
Augusti 39 är vi nu.
Augusti 39. Ja. Och vinner en stor turnering i Bournemouth. Och sen är det oklart vad han ska ta sig någonstans. För han blir nämligen utvisad ifrån Storbritannien.
Okej.
Okay. Han, vad heter det, är utländsk medborgare. Och när britterna dras in i det andra världskriget, då utvisar de medborgare från andra länder. Och han kommer ju från Tjeckoslovakien som är intaget utav Tyskland. Så i någon slags formell mening så är han ju tysk undersåte under den här perioden. Så även britterna kanske ser honom som lite grann utav en fiende.
Ja, men herregud, vilket elände.
Precis, men vad gör man då? Man hoppar på en båt. Så då hoppar han på en båt. Och det är den sista båten som avlöper från England mot Göteborg.
Ja, ja, ja.
Och finner en fristad där. Därför att han har gamla kontakter med bröderna Collin till exempel och Svenska Schackförbundet.
Collin, de som så att säga var, kan man säga, de ledde ju Schackförbundet sen Schackförbundet startade.
Precis, två jättestora mecenater, två schackledare, duktiga
Gustav och Ludvig.
Gustav och Ludvig, två duktiga spelare också för den delen. De är svenskt schack under 10, 20, 30-talet skulle man kunna säga.
Mm.
Med deras hjälp så kan han då etablera sig något som är september 1939 i Sverige. Mm. Men då uppkommer det här problemet också. Kan han få tillstånd att vara kvar här? Kan han få tillstånd att arbeta och vara verksam i Sverige? Och hur ska han försörja sig på för sätt?
Ja, alltså han... Jag kan säga, du är ju historiker och jag är ju inte det. Så att säga. Så att, men Sverige har ju ett jättebra rykte av hur man hanterade judar så att säga, hur under andra världskriget, och finns ju rätt många historier hur undfallen man var mot tyskarna. Drabbades han också av det?
Det är precis det han gör. Han är ju då centraleuropé, och just de östeuropeiska judarna drabbas ännu värre än judar i allmänhet. De är illa sedda av svenska myndigheter och deras företrädare ute på utrikesdepartementet, förvaltningen, socialstyrelsen, ambassader och mycket annat. Och det är precis som du säger att väldigt många judar stoppas från att komma in i Sverige. Så på någon, i något bemärkelse så har Flor lite tur som lyckas ändå ta sig till Sverige och få stanna åtminstone på temporär basis. Mm. Det lyckas inte det stora flertalet
med. Ja, han fick liksom ingen medborgarskap i Sverige eller någonting sånt här.
Nej, det får han inte. Han får inget permanent uppehållstillstånd heller. Han har ett temporärt tillstånd att vistas i Sverige. Men det är oklart och det kan dras in också för den delen. Och det Flor då gör när han kommer till Sverige, det är att han måste försörja sig. Han måste jobba för brödfödan och han är som sagt schackspelare. Och hur gör man då när man ska jobba för brödfödan? Man åker ut och spelar.
Man åker spela schack helt enkelt. Precis. Ja, precis.
Så det Sveriges schackförbund gör, och det här är ett förbund med mycket små resurser under den här perioden. De försörjs i princip av mecenater vid det här tillfället. Kommer in lite medlemsavgifter och kommer in en och annan intäkt, men i hög grad så är det mecenaterna som ordnar turneringar och ser till så att vi kan arrangera matcher och olympiader och mycket annat.
Rika snälla män liksom.
Rika snälla gubbar helt enkelt. Ja. Och det är sådana som bröderna Collin, Erik Olsson, Folke Rågard och några till. Ja. De kan räknas på ungefär en handens fingrar.
Sådär ja. Men schacket överhuvudtaget, förutom att det då var liksom inte stora resurser och så är det ju dessutom världskrig.
Precis.
Så att det är ju inte liksom, det är ju inte kanske så lätt att få hit internationella storheter, eller är det tvärtom, eller jag vet inte.
Det är så här att internationella storheter tar sig i någon bemärkelse till Sverige för att det är en fristad.
Mm.
Så både Spielman och Flor och Keres befinner sig i Sverige under olika perioder utav kriget och försöker då liksom etablera sig här med varierande framgång kan man säga. Den som lyckas bäst är Spielman, men han lyckas avlida på kuppen i en av de kalla vintrarna 1942.
Ja, fan.
Så det var lite tråkigt.
Men han pratade lite svenska också tror jag.
Det lyckades faktiskt även Flor lära sig på den perioden han var i Sverige. Så han lär sig svenska någorlunda bra i alla fall. Så
att Schackes situation var Sverige var en liten fristad. Det betydde kanske, och Sverige var inte med i kriget, vilket kanske också gjorde att den stora delen av svenska folk, alltså svenska män, många var kanske inkallade, men
Många ligger ute i fält. Det har dock inte börjat hända hösten 1939. Nej. Då har vi inte kallat in precis alla i armén. Och då får Flor först chansen i en stor turnering nere i Göteborg då, i och med att det är dit han kommer först.
Mm.
Så då kan man ihop det bästa Göteborg har att mönstra.
För hans skull nästan.
För hans skull och Spielmans som har kommit ett halvår tidigare. Så för deras skull så ser Erik Olsson till att öppna plånboken. Och sen är det då göteborgska mästarklassspelare, duktiga spelare men inte alls i samma klass som Flor och Spielman.
Nej.
Och de blir ju slagna i små bitar.
Det är klart.
Flor och Spielman tappar en remi vardera.
Mot någon lycklig...
Mot varandra.
Nej! Mot varandra. Ja,
naturligtvis.
Ja, kära vän. Ja, så kan det naturligtvis vara. Okej, okay. Det var väl inte så bra. Men det är ju då... Du berättade också om att... Då, det är ju en sak, en turnering här och där. Det kan man få lite pengar för, kanske så.
Precis.
Men också de här turnéerna som han fick göra då.
Och det är ju där som faktiskt de stora pengarna finns då. Och med stora pengar räknat så är det ju 40 och 50 kronor. Vilket är ganska mycket pengar på den här tiden.
Vi gjorde någon uträkning också på det här och insåg att om man fyller varje dag med en simultan på den här nivån så har man månadslöner på, som idag motsvarar 30-40 tusen i alla fall.
Precis.
Men det är ju,
Och det är precis det som Flor gör också. Han fyller i stort sett varje dag från 29 oktober när turneringen är slut i Göteborg fram till den 5 december.
Det är typ sex veckors.
Ja, sex veckor. Det lyckas han fylla med minst 35 simultaner. Och det är vad jag har lyckats
hitta. Du har dokumenterat,
alltså. Dokumenterat dem. Alltså. Det kan ju vara någon till som jag inte har lyckats dokumentera. Mm. Utöver det, matcher mot svenska mästarklassspelare, blixturneringar, förevisningar och lite annat smått och gott.
Så han satt sig på tåget och åkte runt Sverige?
Tåg och rälsbuss.
Yep.
Man kan se exakt vilken rutt han har åkt. Han börjar i Göteborg, sen tar han Västsverige. Åker upp över västra Dalarna, upp emot Östersund. Mm. Sen tar han liksom kustvägen upp mot Norrland. Haparanda och Luleå, det är de sista anhalterna. Sen tillbaka ner igen längs efter kusten. Ner till södraste Småland.
Men vet du, innan du bara säger, det här är ju, vi ska få fortsätta beskriva det här. Men alltså, och på varje den här platsen så ordnades det en simultan.
Ja.
Där det satt ett gäng människor som hade betalat och såklart en liten slant för att få möta flor.
Så är det.
Det i sig är ju, du sa att schacklivet var lite så här. Det känns inte som att det skulle kunna gå att göra idag riktigt på det här sättet.
Nej, det är klart.
Tror att man skulle kunna få 25 Haparanda. Nu ska jag inte tala illa om Haparanda, men alltså, det är ändå små städer. Och det liksom
ja,
är...
visst är det. Och varje mönstrar 30-40 personer
ja.
Per spelort alltså. Och det är ju klubbar på riktigt små ställen. Min egen gamla hemort
Horndal,
utav alla ställen, åker en världsstjärna till. Till att börja med, hon skulle inte kunna mönstra 30-40 personer.
Tror ens, jag... och då menar vi ändå totalt. Och nu skulle vi ändå ha schackspelare också.
Ja, nu skulle vi ha schackspelare dessutom. Tänk dig tanken att Aronian eller Nakamura skulle komma till Horndal.
Det är på den nivån.
Ja. Absolut. Känns väl inte helt sannolikt?
Nej, inte helt sannolikt. Vi får se. Man ska aldrig säga aldrig.
Nej,
men det känns som att det var en annan tid. Okej, förlåt, jag blev så här, du var där och så var du nere i Småland. Så han liksom åkte runt, i princip åkte runt bokstavligt talat Sverige.
Bokstavligt talat hela Sverige lyckas han besöka.
Mm.
Och på varje ställe så plockar han då hem ungefär en 50-lapp. Minus omkostnader. Mm. Han har vissa omkostnader för det här också. Han ska ju bo någonstans.
Ja, men han får kanske bo hemma hos någon...
I många fall bor han faktiskt på pensionat och hotell. Mm. Så att man kan se det på liksom brev och korrespondens att han tycker att hotellen är lite för dyra.
Mm.
Kostar lite för mycket. För det här är ju pengar han måste då liksom samla in för sin vistelse i Sverige.
För att klara nästa månad eller nästa månad.
Precis, för honom och sin fru naturligtvis. Det är två personer han ska försörja.
Var hon med på resorna också då?
Hon är med på många av resorna. Man kan se det dokumenterat också på bilder och mycket annat. Och att de har hotellövernattningar och diverse annat.
De kan nog ha haft en trevlig tur under där, så att säga.
Det tror jag.
Säkert så.
Precis.
Sen är det ju så att nu sitter vi i Uppsala, på Uppsala, och där Uppsala Schackakademi, du pratar. Vi sitter just nu på Uppsala Schackcentrum och pratar. Han var i Uppsala också. Kan vi inte bara prata lite speciellt om det?
Inte bara en gång, han var till och med här två gånger. Precis, och spelade. Inte alls för långt härifrån, på Fyrestorg. Och det som är intressant är ju att...
Fyrestorg är ju jättenära här.
Jaha,
det är verkligen så.
Ja, visst, det är stenkast härifrån. Ja. Precis. Och då slår vi på stort. Och det är klubben Uppsala Allmänna Schacksällskap då, som är den stora klubben i Uppsala under den här perioden. Det finns lite andra klubbar också. Det finns ju mycket korpschack, så att i princip varje stora arbetsplats har ju sin egen klubb.
Mm.
SJ, polisen, regementet, Nymans verkstäder, Ekeby bruk och många, många fler.
Mm.
Varje yrkeskår utav någon slags betydelse brukar också ha ett litet schacklag, så frisörerna har ett schacklag.
På riktigt?
Ja, visst, så är det. Precis, de spelar i korpserien.
Mm.
Och då lyckas Uppsala då mönstra 40 man, ungefär, vardera till respektive tur. Och Flår får ganska bra motstånd, för vid ett av de här tillfällena då stöter han på en av Uppsalas relativt sett unga och coming man, Harald Malmgren.
Harald Malmgren, som borde vara mer berömd än vad han faktiskt är, eller hur?
Ja, vad ska man säga om man har en nästan en VM-titel.
Ja.
Han kommer alltså tvåa i det första korvmästerskapet som arrangeras alldeles efter andra världskrigets slut. Och det gör han bland annat liggandes i gipsvagga här på Akademiska sjukhuset. Det gör ju inte prestationen mindre, om man säger så.
Fast han har inte så mycket annat att göra.
Nej, liksom så. Man kan se från den horisonten också.
Men han, för att, som sagt, Harald Malmgren var tvåa i VM i korv. Vi har ju,
precis.
Har vi ju har någon mer som har blivit tvåa.
Stefan Winge,
tvåa i VM i korv. Mm. Har vi några som har kommit tvåa i VM i vanligt schack i svenskar?
Vi har ju faktiskt det. Vi
är
har
det så att 1927, ja. Är det inte så?
Precis.
Märkte att jag läst på här?
Ja, jag märkte att jag läst på. Katarina Beskow.
Ja.
Ett av de första dammästerskapen kommer hon faktiskt två i efter Vera Menchik.
Vera Menchik som var den första storstjärnan på bland damerna i världen, kan man
verkligen
säga.
Verkligen. Den första som kunde mäta sig bland liksom världseliten bland herrar också.
Mm.
Någorlunda.
Och det vet jag inte om Katarina Bäsko kunde göra. Vi såg henne aldrig i de
sammanhangen. Nej, det kunde hon inte riktigt göra. Det kan man säga. Mm. Hon spelar en del tävlingar där män också deltar. Och i Sverige här så är hon väl en duktig klass 1-spelare. Ja. Ska jag säga. Kanske, kanske lite mästarklassspelare också. Men inte i
den. Inte svenska eliten.
Nej, precis. Det är
Harald Malmgren. Precis. Är då samtida här, fast lite yngre kanske än Flor. Och ja, möter Flor. Hur gick det partiet mellan dem då?
Ja, det är nämligen så här att Harald Malmgren, han har mött Bogoljubov, han har mött Spielman, han har mött Keres. Och han har, mig veterligen, inte förlorat något simultanparti mot någon av de här stora
simultanpartierna.
Han spelar simultan emot dem, men ändå. Och Flor är en av dem som han faktiskt lyckas nita i ett riktigt, riktigt fint parti i spanskt.
Mm.
Han har vit. Och det innebär ju att Flor då måste ha erbjudit spelarna chansen att välja vit. Annars är det nästan alltid simultangivaren som har vit.
Ja, det är ju lite konstigt, men så är det faktiskt.
Så är det faktiskt.
Ja. Och Harald Malmgren, ja, du visade ju det här partiet på den här föreläsningen. Mm. Och det var ju ett ganska snyggt angreppsparti, får man säga så.
Ja, det är kross.
Ja,
det är kross på kungsflygeln helt enkelt.
Det är en kross, ja. Kul. Och sen var han här två gånger då inom... Det var två turnéer då, eller?
Det var två turnéer. Han är ju här på hösten 1939. Sen får han svårt att försörja sig på våren 1939. Och då åker han en avstickare till Norge.
Jaha.
Och spelar 7 simultaner i Norge.
Ja.
I februari och början på mars. Men vad händer då början på april?
1940 i Norge.
Ja, det är ingen bra tillfälle att vara jude i Norge heller för den delen. För Hitler landstiger även i Norge då, alltså i början på april.
Mm.
Då har han hunnit lämna Norge som tur är. Och sen påbörjar han återigen ett antal resor mellan olika ställen. Kommer tillbaka till Sverige och får då chansen att spela en simultan igen i Uppsala.
Mm.
Men vid det här tillfället så är det inte riktigt lika enkelt att arrangera simultaner. För det vi var inne på, nu ligger svenska män i första hand inkallade i värnplikten. Så väldigt många ligger då i
Då kan de inte spela simultaner på kaféerna som de gjorde annars. Då.
Nej, det kunde de inte göra. Så att istället för att ha ett 30-tal simultaner så har han ungefär 10. Och det är väldigt svårt att få ens 10 simultaner.
Ja, det är svårt att få ekonomin gå ihop för dem helt enkelt. Då.
Precis, det funkar inte. Och utav de länder i Europa som inte är ockuperade utav Tyskland vid det här tillfället, det är inte särskilt många. Det går inga båtar till Storbritannien längre. Ta sig till Schweiz, det funkar inte. Det är Ryssland som återstår. Det är Sovjet som återstår. Så han kommer dit via det som idag är Lettland och Estland.
Men alltså han åker från Sverige för att han inte kan försörja sig.
Precis, han kan inte försörja sig här. Han har jättesvårt. Det kan man se i brev och korrespondens med Erik Olsson och dignitärerna i Svenska Schackförbundet. Mm. Han verkligen vädjar om att få spelmöjligheter. Kan ni skicka mig på en simultan? Kan ni skicka mig på en turnering? Kan ni ordna någonting åt mig?
Man kan tänka sig att det är lite jobbigt för dem efter ett tag. Alltså de sitter,
ja, det är ju det.
Kan han inte lösa det här? Alltså, eller du fattar, det är ju liksom inte deras jobb att försörja honom.
Det är faktiskt så att det kommer propåer från andra länder där man vill att Sveriges Schackförbund ska arrangera tävlingar på svensk mark dit det ska komma. Och då svarar de och säger det, vi har redan 2 utländska schackmästare i Sverige, vi kan inte försörja dem med turneringar. Spielman och...
Skicka pengar åt oss så kan vi lösa det åt
precis,
liksom så.
Precis. Ja. Men annars så funkar det inte.
Eller mer att de kände då, precis, de tyckte då att Sverige förmodligen hade mycket mer resurser eftersom de inte var indraget i kriget som alla andra.
De tror förmodligen det, men det har vi inte. Nej. I alla fall inte schackförbundet under den här perioden, utan de lever på mecenaterna.
Ja. Och när pengarna då tar slut i Sverige, då åker han till Sovjet.
Då åker han till Sovjet. Och när han åker till Sovjetunionen då 1940, då är det kanske inte hans ultimata vilja att han ska bli Sovjetmedborgare. Men han har inget annat val.
Nej.
Det finns liksom inget annat alternativ för honom att vända sig till. Hitler har ju ockuperat kontinenten.
Mm.
I Sverige kan han inte försörja sig. Det går inte att ta sig över till Storbritannien eller till USA eller till Argentina.
Sydamerika var ju många schackspelare som
hamnade ett år tidigare, 1939, efter olympiaden. Mm. Men han har inte spelat där och nu går inga båtar dit längre.
Nej. Så att på något sätt så säger man, ja, du sa ju det då, att han drar till Sovjet och i princip känns det som att hans schackkarriär bara
den planar ut,
försvinner lite grann.
Han falnar ifrån från världseliten, och han är ju fortfarande en väldigt bra spelare, men det är lite som att han drar in sina klor i Sovjetunionen och nöjer sig med att vara en spelare i mängden. Han vinner aldrig några mer storturneringar. Däremot så är han ju fortfarande ett namn på den internationella schackscenen. Han är sekundant till Botvinnik. Han är lite sidekick när Botvinnik åker runt och spelar.
Sidekick Botvinnik, det känns väl okej. Det är ju inte helt galet.
Nej, så. Precis. Så de umgås mycket privat, ja, också.
Men i och för sig, jag tänker också det, att det är klart att det är skillnad på att vara världselitspelare och satsa, ja, på det,
ja,
eller att tvingas försörja sig på att åka runt och spela simultaner.
Precis.
Det är klart att det gör ju inte Aronian och de här idag, för att det skulle naturligtvis vara deras slut på deras elitkarriärer.
Ja, så är det.
Och nu tjänar man ju dessutom mer pengar såklart på att spela schack på den nivån än vad man kanske gjorde på den tiden också.
Ja, det gör man naturligtvis. Alltså schacket ser ju betydligt annorlunda ut. Det är nya inkomstmöjligheter i dagens schackspel. Så Flor återkommer till Sverige vid flera tillfällen. Han spelar simultaner här med, men då är han som sagt en av de ryska stormästarna som gärna följer med när det är VM-kvalificeringar eller att Botvinnik är här och spelar. Då tar han med sig sin fru och så tar Botvinnik med sig sin fru. Och så vinner de gärna turneringen. Botvinnik etta och Flor blir två.
Ja, okej. Okay. Men som sagt, i princip så, ja. Så att han måste ha känt typ någon ganska stark samhörighet med Sverige ändå, även om han även hade svårt
det,
ett tag.
Det gör han, och det uttryck, han ger uttryck för det vid flera tillfällen, hur mycket han uppskattade Sverige. Och han kan ju fortfarande då på 60-talet hålla tacktal på svenska när han har hållit simultan, för han kommer ihåg svenska fortfarande tillräckligt väl då för att liksom göra det.
Ja. Hur länge var han med sen då?
Han är med en bra bit in på 60-talet, och sen på 70-talet då har han avslutat sin karriär och är bara tränare, ger simultaner i Sovjetunionen naturligtvis, och dör en helt naturlig död i början på 80-talet.
Ja, okej, för just han för 1908, så han strax,
ja, 75
år gammal. Ja, ingen dramatik då.
Ingen dramatik så, överhuvudtaget.
Men ett ganska dramatiskt liv ändå.
Ja, han tvingas på flykt undan första världskriget, lämna sitt land och bli landsflykting. Han tvingas på flykt under andra världskriget, lämna sitt land och många andra länder också för den.
Ja, lämna sitt nya land då, så att säga.
Precis.
Ja.
Så är det.
Och när han hittar ett nytt land igen då lämnar han det landet också, så att säga. Så att...
Och hamnar i Sovjetunionen, dit han egentligen inte ville komma.
Nej.
Men det intressanta är ju det att de officiella sovjetiska schackhistorikerna, de säger nästan ingenting om Solo Flors tid i Sverige överhuvudtaget.
Okay.
Där är det som att han kommer till Sovjetunionen för att han älskar Sovjetunionen. Ja. Och han vill gärna bli sovjetmedborgare.
Ja. Men Botvinnik var ju en väldigt högt aktad person, så han måste ju ha kommit ganska rakt in i kärnan i Sovjet.
Ja, och det är ju det att Botvinnik får ju mycket av sin berömmelse tack vare Solo Flor. Därför att den första stora match som han spelar 1933 som sovjetmästare, det är mot Solo Flor. Och att Botvinnik då får oavgjort mot Solo Flor, det är en jätteframgång.
Ja, för
inte för Flor, utan för Botvinnik.
Det var, då var Botvinnik i början på sin karriär,
exakt,
och Flor var redan etablerad.
Då. Ja, då är det Botvinnik som är Benjamin och som måste liksom ta rygg på den här store mästaren. Och lyckas faktiskt spela oavgjort emot honom.
Och på något sätt fick de någon typ av respekt där som kanske levde kvar ett
länge. Ja, de blir ju kompisar helt enkelt. Så han är ju definitivt kompis med många i den sovjetiska liksom schackeliten.
Mm.
Botvinnik, Keres, som ju också hamnar i Sovjetunionen. Trots att han egentligen inte vill
det. Ja, precis så är det. Otroligt vilken spännande historia.
Ja, men visst
är det det. Stort tack för att du delade med dig, Henrik. Tack ska du ha.
Hoppas
se fram emot nya spännande historier.
Det kan det bli.
Tack ska du ha.